Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Rubriken denna veckan som Karl Emilika tvingar på oss alla är En webbläsare i webbläsaren.
Tvinga på, jag tyckte det var en jättebra rubrik till veckans podd. Mm. Det tyckte inte...
Du säger ju ingenting.
Du tog inte referensen?
Nej.
Okej, jag tänkte på den här mimen med Exhibit som var programledare för Pimp My Ride också. Som, det här kanske har inte åldrats så väl.
Bli säker på den är ju som en svår dansk restaurang. Vi fusionerar väldigt olika typer av kultur här denna dag. För övrigt, inspelat den 20 november, släpps den 21 november och vad sa du, var det MTV som var veckans sponsor? Nej,
vi har ingen sponsor, men däremot så är podden samproducerad av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Och för er som tittade på MTV på tidigt 00-tal eller gillade hiphopartisten Exhibit, så kan jag säga för er skull att yo dog, I put a browser in your browser so you can browse while you browse.
Mm.
Ja. Och nu blir vi seriösa.
Ja.
Ja, det blir för vi ska börja med att följa upp Svenska kraftnät-incidenten, intrånget hos Svenska kraftnät. Förra veckan då sa jag att vi inte skulle följa upp det mer om det inte var så att utpressarna gjorde någonting nytt. Vilket de gjorde samma dag som vi spelade in förra veckans podd. Då publicerade de nämligen det här budskapet fritt översatt till svenska.
Efter vårt lyckade intrång hos Svenska kraftnät har vi analyserat och utvärderat den insamlade datan och kommit fram till att den inte var värdefull.
Nej. Och där skulle ju då egentligen storyn kunna ta slut. Men i måndags upptäckte jag att de hade publicerat ett nytt meddelande som löd: Svenska kraftnät kan inte köpa tillbaka sin data. Och så skrev de också att de väntar på riktiga erbjudanden. Lite senare samma dag så publicerade de ytterligare en notis där de skrev att om det inte hittas en köpare så kommer datan publiceras om 6 dagar, vilket då blir framåt söndag, måndag. Och de satte en prislapp på datan av $2 miljoner. Det innebär alltså att på mindre än en vecka så har de ångrat sig från att datan inte var värdefull till att den var värd mer än $2 miljoner. Vad det är som pågår, eller framförallt vad det är utpressargruppen Everest vill att vi ska tro att pågår, kan vi egentligen inte säga någonting om. Och istället för att spekulera kring det så går vi vidare till nästa uppföljningspunkt.
Jajamensan, för Google, de vill ju väldigt gärna ha utvecklarverifiering på alla appar som skulle installeras på våra Android-telefoner.
Mm. Det pratade vi om i avsnitt 315 och jag var, vilket många lyssnare verkade överraskade över, positivt inställd till att de som ville kunna egentligen distribuera appar till Android-plattformen behövde verifiera sig. Att det inte var möjligt att vara en overifierad utvecklare, även då gällande de appar som distribueras utanför Google Play. Google ville att alla utvecklare skulle vara verifierade för att minska problematiken med att det skapas nya utvecklarkonton som publicerar nya skadliga appar och de apparna börjar spridas runt på nätet. Mitt resonemang bakom det var att vi behöver en säker Android-plattform, det här skulle bidra till det, och att vi behöver fler Android-baserade operativsystem än Googles som är friare rent generellt. Men oavsett vad så har Google nu meddelat att de backar på den punkten och de kommer göra det möjligt för avancerade användare att installera appar oavsett om utvecklaren har verifierat sig till Google eller inte. Så här skrev Android App Safety's Product Management Director tidigare i november.
Säkerhet är viktigt, men vi har också hört från utvecklare och avancerade användare som har en högre risktolerans och vill kunna ladda ner icke-verifierade appar. Baserat på den feedbacken och våra pågående samtal med communityt bygger vi nu ett nytt avancerat installationsflöde som gör det möjligt för erfarna användare att acceptera riskerna med att installera programvara som inte är verifierad. Vi utformar detta flöde särskilt för att stå emot påtryckningar så att användare inte blir lurade att kringgå säkerhetskontroller när de står under press från en bedragare. Det kommer också att innehålla tydliga varningar så att användarna fullt ut förstår riskerna, men i slutändan lägger det valet i deras händer. Vi samlar in tidig feedback på lösningens design och kommer att dela fler detaljer under de kommande månaderna.
Och det där var alltså fritt översatt till svenska, och jag får kanske backa lite här. Det här är nog en bättre idé än den idén som jag hade. Jag vet ju inte vad den här lösningen kommer bestå i, men det finns ju flera saker som skulle gå att göra för att minska risken för att användare luras att infektera sig själva genom att installera infekterade Android-appar. En sån sak som jag tänkte på när jag läste det här, som alltså inte står i texten utan bara jag själv som reflekterar, det är att det skulle gå att lägga in en tidsfördröjning. Alltså alla användare ska få aktivera möjligheten att installera appar som kommer från en utvecklare som inte har verifierat sig. Men det dröjer 8 eller 24 timmar innan möjligheten aktiveras från det att du klickar på att du vill aktivera den. För det skulle ju göra att om du håller på att bli lurad, då har du den här tiden på dig att faktiskt söka hjälp, själv reflektera över vad är det egentligen som håller på att hända. Och det skulle samtidigt inte förhindra de avancerade användare som vill kunna installera appar från vilken källa som helst från att installera det. Och det är kanske ännu mer välbehövligt nu med anledning av det som vi ser att händer i Danmark. För vi har faktiskt en sista uppföljning den här veckan, och det är gällande åldersverifiering.
Jajamensan, men först ska vi ställa en ny fråga till Karin Melika. Mm. Vilket hade varit det bästa namnet på en svensk åldersverifieringsapp? BankID 1984 eller Porrpasset?
Mm. Och det som Peter nämner här, det är två förslag på den danska åldersverifieringsappen. Det är radar.dk som rapporterar att digitaliseringsminister Carolina Stage i Danmark hade bett om namn till den danska åldersverifieringsappen, och då bland annat fått in förslaget Mitt 1984, och det syftar på Mitt ID, danska motsvarigheten till BankID 1984 som George Orwells bok, och Pornopasset som helt enkelt är Porrpasset. Det här är en app som nu kantas av ännu fler problem än de som vi pratade om i poddavsnittet vi gjorde om den här åldersverifieringsappen. Som ett poddavsnitt som vi gjorde med anledning av att den nu testas i fem utvalda länder, eller ska testas i fem utvalda länder, däribland Danmark. Men det är någonting som på sikt kan komma till hela EU. Ni kan lyssna på poddavsnitt 322 om ni vill veta varför den här lösningen inte är lika vansinnig som den brittiska lösningen. Men den är ändå fortfarande vansinnig, framför allt med tanke på att den förutsätter att du som användare kör en iPhone eller Googles version av Android, inte Graphene OS eller någon sån mer säkerhets- och integritetsfokuserad version av Android, och att du har en smartphone överhuvudtaget, och att du godkänner ett amerikanskt företags användarvillkor, och att vi lägger ålderskontrollen till webbplatser för europeiska medborgare i händerna på amerikanska företag. Och sen givetvis problematiken med att ifall någon inte vill åldersverifiera sig, så tar de bara och använder en VPN-tjänst och kringgår åldersverifieringen helt och hållet. Men det kan ni lyssna på i avsnitt 322. Det jag vill följa upp med nu, det är vad som har hänt i Danmark under den senaste månaden som gör den här åldersverifieringsappen ännu mer problematisk. För utöver att de inte har löst problemet med att appen förutsätter att du har iOS eller Googles version av Android, så har digitaliseringsministeriet också meddelat att den här appen ska kunna användas för att åldersverifiera dig så att du till exempel kan köpa alkohol i butiken. Och utvecklarna av den här appen, de har byggt in stöd för fysisk åldersverifiering. Men den bygger på en annan teknik än den webbaserade åldersverifieringen. Den fysiska åldersverifieringen bygger på det som kallas en signerad QR-kod, där den som har appen kan visa upp den signerade QR-koden som i sin tur kan skannas och därigenom verifiera att användarna över en viss ålder. Men här har utvecklarna inte tagit hänsyn till att det där är superlätt att kringgå. De har stängt av möjligheten att ta en skärmdump med själva appen, men det kan givetvis kringgås. Så på grund av att det inte sker någon riktig förfrågan till appen som verifierar att QR-koden som visas genereras av appen som mobilen körs på och inte någon helt annanstans, kan den som vill åldersverifiera sig i butiken be någon annan att generera en sån där QR-kod och visa upp den, eller strömma realtidsvideo, eller så som Sören eller Thompson, som är PhD och cryptographic engineer, sa till radar.dk, fritt översatt till svenska.
Detta betyder att det blir möjligt för användare som vill kringgå systemet att till exempel skapa en tjänst på en webbplats som erbjuder åldersbevis on demand. Det är lite som att säga åldersbevis as a service.
Ja. Och Sören säger också att det inte finns några tekniska argument för att använda detta obeprövade protokoll. Jag hoppas att de tar kritiken till sig. Och sen rent allmänt hoppas jag att våra politiker skärper till sig innan de kräver konstig åldersverifiering med ogenomtänkta metoder.
Nej, så är det. Digitalt ID vill vi ha naturligtvis för just åldersverifiering, men smarta, välfungerande sådana.
Och det håller ju W3C på att utveckla, som vi nämnde i poddavsnitt 315.
Ja, vi hoppar nu till Sveriges vanligaste lösenord. Men frågan är om det verkligen är Sveriges vanligaste lösenord, för vi hittar några konstigheter.
Jag skulle säga att det här är en av våra klassiska icke-nyheter, där vi berättar om någonting som påstås ha hänt men som inte har hänt, eller som i det här fallet påstås vara situationen men i själva verket inte är det. Det är NordPass som har analyserat dataläckor från september 2024 till september 2025 och publicerat sin årliga sammanställning över världens vanligaste lösenord. Alltså de lösenord som användare har valt oftast baserat på läckor, inte baserat på sånt som användare har sparat i sina lösenordshanterare, utan det som har dykt upp i läckor. NordPass är ju en del av Nord Security, alltså samma företag som har spridit desinformation om tjuvlyssnande mobiler, samma företag som har marknadsfört NordVPN med olagliga marknadsföringsmetoder. Så det är ju ett företag jag har kritiserat många gånger tidigare, och nu får jag äran att kritisera dem lite till den här veckan. För medan den globala listan ser fullt rimlig ut, på den globala listan över de vanligaste lösenorden 2025 så hittar vi till exempel på första plats 123456, på andra plats admin.
Ja.
På tredje plats 1 2 3 4 5 6 7 8, på fjärde plats 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Ja, men det börjar bli många unika siffror i alla fall.
Men det är de här vanliga lösenorden som vi ser år efter år. Men på den svenska listan så ser det väldigt konstigt ut. Förutom på första platsen över de vanligaste lösenorden står admin, och det kan jag köpa fullt ut. Men på andra plats är lösenordet Sweden 9000.
Många Saab-ägare här.
Ja, Saab 9000.
Ja. Jag vet inte vad det kan vara.
Nej, Sweden 9000. Och det här förvånar mig. Alltså, NordPass påstår alltså att i Sverige är det vanligare att vi väljer lösenordet Sweden 9000 än lösenordet 12345 eller password, som är tredje respektive fjärde vanligaste lösenordet. På sjätte plats hittar vi sen Design 33. Inte design, utan design 33. Och på åttonde plats hittar vi bikini 88. Men det blir ännu konstigare. På tionde plats, där hittar vi bläcke 666.
Okej.
Vad i hela friden är det? Och på plats 11 kommer det som gör att jag tycker det är konstigt att några medier ens har publicerat den här listan. Nämligen påståendet att det elfte vanligaste lösenordet bland svenska användare är herpderpkaka.
Ja, tokigt.
Och jag sa inte fel där. Alltså, NordPass påstår att det är fler att det är vanligare att man väljer ordet herpderpkaka som lösenord än password med stort P. För password på stort, med stort P är det 19:e vanligaste lösenordet enligt de här. Och alltså, det är ju helt orimligt. Jag sökte efter herpderpkaka. Tänkte, vad i hela friden är det för någonting?
Något man har missat. Någon meme man har missat, ja. Som boomer. Men ja, det är det inte.
Men nej, när jag söker efter det på DuckDuckGo och på Google, det kommer bara upp artiklar om just den här undersökningen. Inte någonting om herpderpkaka. Så varför i hela friden skulle någon ha valt herpderpkaka? Okej, någon kanske har valt det.
Du måste sluta säga så. Jag men att det är det träningsverk av skrattet.
Men att det skulle vara det 11:e vanligaste lösenordet. Det här visar ju väldigt tydligt att underlaget som de har för Sverige är allt för litet för att det ska gå att säga någonting om hur pass vanliga lösenorden är rent generellt. Underlaget är troligtvis tillräckligt väl för att kunna säga globalt, för där ser vi liksom samma sak som vi har sett år efter år. Men om man tror att ett ord som inte ens förekommer i en ordlista är det 11:e vanligaste lösenordet, så är det någonting som är väldigt fel. Så
trams.
Det enda jag får säga, det finns två bra saker med den här nyheten. Ett, jag får möjligheten att klaga på Nord Security igen. Det gör jag gärna. Och två, vi har ett gyllene tillfälle att påminna om att använda en lösenordshanterare och låta den generera lösenorden åt den.
Jajamensan. På internet behöver vi lösenord. Och ibland går internet ner, och därför ska vi internet som, ja. Som i stort. Men det känns som det varje gång Cloudflare har problem. För som det säkert vet många av er, så var just så fallet.
Men här i veckan,
i vanlig ordning, så var det nog inga elackingar som var framme, lite beroende på hur man ser interna whoopsies.
Ja, nej, och det här vi ska ta det väldigt snabbt. Cloudflare, det var ju de som drabbades av en driftstörning nu i tisdags. Bleeping Computer brukar vara de som är snabbast på att rapportera om det här bland de medier som jag vänder mig till. Så när jag noterade att Cloudflare låg nere, så tänkte jag, då går jag till Bleeping Computer och läser vad de skriver om det. Bleeping Computer låg nere på grund av att Cloudflare låg nere. Stöldskyddsföreningens webbplats låg nere. Ikeas webbplats låg nere. ChatGPT kunde inte användas för att det stod, om du vill fortsätta måste du ta bort blockeringen av challenges.cloudflare.com. Jag hade inte lagt in någon blockering, men challenges.cloudflare.com låg nere. Cloudflare är ju, som vi har pratat om flera gånger tidigare, till exempel när vi pratade om problematiken med att blockera IPTV som ligger bakom Cloudflare, världens största CDN-nätverk. Ett nätverk som många företag använder för att se till att deras webbplatser är så snabba som möjligt världen runt och för att skydda dem mot överbelastningsattacker. Och Cloudflare själva säger att det är 20% av världens webbplatser som ligger bakom Cloudflare. Så de har en, det är inte hela internet, men det är en väldigt stor del av webben och appar för den sakens skull också. Så det blir väldigt påtagligt när de har en driftstörning, och i tisdags då var det dessutom en lång sådan driftstörning som varade i flera timmar. Men precis som vanligt, precis som när vi såg driftstörningen hos Azure och hos AWS, så kommer vi ihåg att vi utgår i första hand från att det är någon som har gjort en oopsie, någon som har gjort ett misstag, fram till dess att det finns indikatorer på motsatsen. Och mycket riktigt, det var en oopsie som hade hänt. Så här skriver Cloudflare i deras blogginlägg som de publicerade med anledning av incidenten och driftstörningen, fritt översatt till svenska.
Problemet orsakades inte, vare sig direkt eller indirekt, av en cyberattack eller någon form av skadlig aktivitet. Det utlöstes istället av en ändring av behörigheterna för ett av våra databassystem, vilket gjorde att databasen skrev ut flera poster i en feature-fil som används av vårt system för bothantering. Den filen fördubblades i storlek. Den större än förväntade feature-filen spreds därefter till alla maskiner som utgör vårt nätverk. Programvaran som körs på dessa maskiner för att dirigera trafik i vårt nätverk läser den här feature-filen för att hålla vårt system för bothantering uppdaterat med ständigt föränderliga hot. Programvaran hade dock en gräns för hur stor featurefilen fick vara och den gränsen låg under den fördubblade storleken. Detta ledde till att programvaran slutade fungera.
Kort och gott, en oopsie var det som låg bakom. Men även om det skedde en oopsie så betyder det inte att vi ska ta lätt på det. För vi ser ju problemet med att så många webbplatser ligger bakom samma CDN, bakom samma CDN-nätverk. Och då får en sån här driftstörning väldigt stora konsekvenser. Webben byggdes för att den skulle kunna stå emot driftstörningar. Att en webbplats inte skulle kunna dra ner en annan webbplats. Men när så många webbplatser drar nytta av skyddet och prestandahöjningen som Cloudflare ger, betyder det också att alla drabbas av driftstörningar som inträffar hos Cloudflare. Eller många, det beror på hur stor driftstörningen är. Men skyddet kan alltså bli fallet för de här webbplatserna. Och det måste vi ha i åtanke. Lösningen, ja, det är precis samma sak som när vi pratade om driftstörningen hos AWS och driftstörningen hos Azure. Vi behöver fler konkurrenskraftiga alternativ. Och för närvarande så utvärderar jag ett sådant alternativ, nämligen Bunny CDN. Ett europeiskt alternativ till Cloudflare. Bunny CDN använder vi sedan länge för att strömma alla avsnitt av Bli säker-podden. För de ligger ju på nickasystems.com helt utan YouTube-reklam. Och inom kort, om utvärderingen går bra, så kommer vi också börja använda Bunny CDNs helt nya webbapplikationsbrandvägg. Jag nämner det bara för att ni ska veta vad som händer och att poängtera lösningen på problemet är inte att gnälla på Cloudflare. Lösningen är att vi ser till att det finns fler alternativ så att vi sprider ut riskerna istället för att samla allting bakom en och samma leverantör.
Härligt. Nu så ska vi till veckans huvudämne och Exhibit Nicka här då ska förklara...
Mr. X to the Sea.
Ska förklara vad problemet ligger i att ha en webbläsare i webbläsaren.
Ja, vi ska återvända till browser in the browser-attacker. Någonting som vi har pratat om för många år sedan. Det var senast i augusti 2022, poddavsnitt 161. Och det här är alltså den så kallade pre-SE-eran innan SE kom in i Bli säker-podden. Anledningen till att vi ska lyfta det är att två av de kommersiella phishing-verktygen har nu under hösten, det har rapporterats nu under hösten, om att de har byggt in stöd för browser in the browser-attacker. Dels så rapporterade Cloudflare att ett sånt här kommersiellt phishing-verktyg som heter Raccoon Oath 365 byggde in stöd för browser in the browser-attacker, och nu tidigare i november rapporterade Push Security om att Sneaky 2FA också hade byggt in stöd för browser in the browser-attacker. För att förstå vad det är så måste vi först och främst förstå att moderna webbapplikationer kan göra i princip vad som helst. Om du, Peter, använder du Trello någon gång? En sån där kanban-tavla där man kan flytta olika saker.
Det har jag gjort, ja, precis. Ja.
Och då kan du ju ta en ruta och så flyttar du den i din webbläsare. Ja. Eller om du använder en webbmail-klient, då kan du skapa ett nytt mail och så kan du dra det där skrivarfönstret, composer-fönstret runt omkring på själva webbsidan. Det betyder att du kan göra någonting, utvecklare slash angripare kan skapa en webbsida med innehåll som du kan dra runt. Och det finns ju egentligen ingenting som hindrar angriparen från att designa det där som du drar runt på webbsidan så att det ser ut som ett webbläsarfönster. Så att det ser ut som Google Chrome eller Brave eller Firefox. Dessutom så vet vi ju sen avsnittet vi gjorde om problemet med fingerprinting att en webbsida kan se vilket operativsystem du kör och vilken webbläsare som du kör. Det innebär att en angripare kan skapa en webbsida och på den här webbsidan öppna ett fönster som egentligen inte är ett nytt fönster men ser ut som ett fönster. Ser ut precis som till exempel Chrome på macOS om du kör Chrome på macOS. Eller ser ut som Firefox på Windows om du kör Firefox på Windows. Kör du Windows så ser det ut som att fönstret har knapparna för att minimera, maximera och stänga längst ut till höger. På macOS så ligger de längst ut till vänster istället. Och då kan de ju också skapa en sån här fejkad adressruta där det ser ut som att det är en riktig adressruta, men i själva verket så är det bara grafik, bara text som visas i ett fönster som du kan dra runt på själva webbsidan. Och det är det här som bedragarna nu utnyttjar. De lurar in offer på en nätfiskesida. Vilken domän den ligger på spelar ingen roll. Och där säger de att de till exempel vill dela ett dokument med dig. Men för att du ska få läsa det här känsliga dokumentet så måste du logga in med ditt Microsoft-konto. Klickar du då på den där logga in med Microsoft-knappen, då öppnas en falsk webbläsarruta. Det är alltså bara designat för att se ut som en webbläsarruta. Du kan flytta det som en webbläsarruta, men det är inte en ny webbläsarruta. Som har ett adressfält, och i det adressfältet då står den riktiga domänen till inloggningssidan för Microsoft, alltså login.microsoftonline.com. Det är skrämmande att de inte har bytt till en bättre domän än, men det är i alla fall den riktiga och det är den som står där. Och det gör ju att för dig som användare så ser det ut som att du precis har öppnat ett nytt fönster i din riktiga webbläsare. Och där ska knappa in ditt användarnamn och lösenord. Men i själva verket så är det bara en ruta som ritas på webbsidan du besöker. Om du skulle försöka ta tag i det här falska fönstret och dra det utanför webbsidan, utanför den riktiga webbläsarens kontext, då skulle inte det gå, för att webbsidan kan inte rita saker utanför webbsidan. Så du hade aldrig kunnat dra den utanför den riktiga webbsidevyn. Men eftersom det inte är någon som kommer tänka på det, så har jag två stycken mycket bättre förslag. Och det är att se till att inte kunna bli lurad av den. Och det första sättet, det är att använda en lösenordshanterare. För om du använder en lösenordshanterare och hamnar på en sån här falsk inloggningssida, ja, då kommer ju inte din lösenordshanterare ha några lösenord att fylla i. Den har inga att föreslå, för du har inte sparat några lösenord för den falska sidan. Lösenordshanteraren, den ser ju direkt att ja, du är på den här domänen, den falska domänen. Den bryr sig inte ens om att det finns någonting som påminner om ett webbläsarfönster som är ritat ovanpå, för det har ingenting med den riktiga domänen att göra. Och det andra sättet, det är det som vi ska sträva efter på sikt, och ja, ni kan lista ut vad det här innebär. Vi går över till att logga in med nycklar. För att om vi loggar in med nycklar, då kan vi inte ens luras att kopiera och klistra in lösenord. Loggar vi in med nycklar, då har vi ett skydd mot det här. Det enda som kan attackera nyckelinloggningen, det är om vi har stöd för att logga in med lösenord också. För då kan vi ju luras att logga in med lösenord istället för att logga in med vår säkra nyckel. Men om du nu då kan ha en browser in the browser, en webbläsare i webbläsaren, skulle det rent av gå att ha ett helt operativsystem i webbläsaren? Och ja, på sätt och vis. I poddavsnitt 288 från februari, då pratade vi om den inbyggda scareware-detektorn som finns i Edge, som gör att Edge kan upptäcka om du hamnar på en sida som tar upp webbsidan i fullskärmsläge så att du inte ser någonting överhuvudtaget förutom själva webbsidan, och där försöker lura dig att du till exempel har blivit infekterad med ett skadeprogram. Om ni kollar på poddavsnitt 288 så ser ni hur det ser ut när jag låter mitt påhittade alter ego Alice gå in på en sån webbsida och då möts av en falsk virusskannare från McAfee. Den lösningen är någonting som vi måste tänka på också med anledning av det här, och lyckligtvis så har det skett lite framsteg. Nu den 31 oktober i år så meddelade Microsoft att den här inbyggda scareware-detektorn, den är nu aktiverad som standard i Edge på de flesta Windows-datorer och Mac-datorer. Microsoft skrev så här på sin officiella blogg.
Scareware-blockeraren använder en lokal datorvisionsmodell för att upptäcka helskärmsbedrägerier och stoppa dem innan användaren går i fälla. Modellen är aktiverad som standard på enheter med mer än 2 GB RAM och 4 CPU-kärnor, där den inte kommer att göra datorn långsammare i den dagliga webbanvändningen på ett märkbart sätt. Jag vill också, slut på citat. Jag vill också då, om det inte har framgått nu, så är det alltså Microsoft Edge som Karl-Emil Nika pratar om.
Ja.
Edge kan ju vara ett häftigt namn på många saker.
Förlåt, det har du helt rätt i. Det är webbläsaren Microsoft Edge vi pratar om. Och det här är någonting som nu då alltså är aktiverat som standard. Det körs lokalt. Än så länge så är inställningen för att rapportera tillbaka misstänkta webbplatser inaktiverad som standard. Men Microsoft skriver att de funderar på att aktivera den som standard också. Vilket jag är lite skeptisk till. Men oavsett vad så kommer man kunna stänga av den automatiska rapporteringen och ändå använda den här Scareware-detektorn för att skydda sig och framförallt kanske mindre datorvana användare mot den här typen av bedrägerier. Och det är viktigt, för Microsoft skriver att det inte bara sådana här falska virusskannare som slänger upp den typen av varningar. Microsoft skriver så här i blogginlägget också.
Dessa rapporter var inte begränsade till det välbekanta virusvarning, utropstecken, på pappfönstren. Vi har sett rapporter om bedrägerier med falska blåskärmar, falska kontrollpaneler och mer.
Falska blåskärmar, säger du?
Ja, ja. Det är, vad är det? Mm. Ja, blåskärm. Ja, wow. Mm. Det var läge sedan.
Ja, det är ju sånt du ser när datorn kraschar. Men inte bara då, utan också när datorn installerar säkerhetsuppdateringar. Och nu, tidigare i november, så rapporterade PC Mag om en upptäckt som en person som heter Daniel B. på LinkedIn hade gjort när det kommer till kombinationen av såna här helskärmsbedrägerier och clickfix-attacker. Vi har pratat lite om clickfix-attacker, men vi ska repetera det nu också just med anledning av kombinationen. För det som Daniel hade upptäckt, det var en webbplats som visade en sån här bekräfta att du är en människa-ruta. När användaren klickade på den knappen bekräfta att du är en människa, då kopierades en liten textsträng till datorns klippbord och sen öppnades en webbsida i helskärmsläget. Och den sidan i helskärmsläge, det var en blåskärm där det stod att Windows installerade uppdateringar och uppmanade dig att inte stänga av din dator. Och sen efter att en animering hade visats ett tag där det stod att datorn håller på att installera uppdateringar, då stod det att för att installera den kritiska uppdateringen så ska du göra så här. 1, 2, 3. 1. Håll nere Windows-tangenten och tryck på R. Vad händer då, Peter?
Då tar vi upp körprompterna.
Precis, det klassiska körprompten där du kan skriva ett kommando till Windows. Till exempel skriver du kalk så öppnar du kalkylatorn. Men du kan använda den för att göra mycket värre saker också. Och det var nämligen det som hände sen. 2. Håll nere kontrolltangenten och tryck på V.
Kopiera in det så har jag utklippet.
Exakt, för när användaren klickade på att han eller hon inte var en bot utan var en människa, då kopierades ett kommando som användes för att sen installera ett spionprogram när användaren lurades att klistra in det och köra det via körprompten. Och sen 3, tryck på OK eller Enter.
Yep, och då är det All your bases are belong to us.
Och titta, nu fick vi en 80-talsreferens också.
Ja. Är det verkligen 80-tal?
Ja, det är det kanske. Ja, det måste vara. Är det tidigt 90-tal?
Ja.
Okej, okay. Ja. Gammal retrografik i alla fall. Vi lägger en länk i show notes här och en indikator på om det var Peter eller Nicka som hade rätt gällande årtiondet. Ja. Men vad var det som hände här då? Jo, det här är ju briljant. Alltså angripare lurar en användare att klicka på en knapp och när användaren gör det, då ser det ut som att datorn plötsligt panikstartar om för att installera en säkerhetsuppdatering. Sen går någonting fel och användaren tvingas följa exakta instruktioner för hur användaren ska ta sig ur den här situationen. För användaren ser bara en stor blå skärm med uppmaningar om att göra precis så här för att lösa problemet. Och om du då inte har datorvanan så är ju risken stor att du följer de där instruktionerna. Så jag får säga att just kombinera den här clickfix-attacken, just att lura användare att klistra in saker i körprompten som vi har sett tidigare, med en blå skärm, det är alltså briljant för angriparna. Det är väldigt innovativa angripare vi har att göra med här. Kan angripare få en guldstjärna?
Ja, men det tycker jag ändå.
Ja, det här var en innovativ attack, verkligen. Och det vi måste tänka på med anledning av det är att förhoppningsvis få motsvarande skydd som Edge redan erbjuder till alla webbläsare, så att även icke-datorvana användare kan få ett skydd mot den här typen av attacker. Och sen, i väntan på det, tänk på att gärna informera icke-datorvana användare om det där med körprompten. För nu ser vi den typen av attack på massor av webbplatser där angripare försöker lura användare att köra kommandon. Förklara för dem du känner som inte är webbvana eller datorvana att om du får upp en uppmaning att du ska trycka på Windows-tangenten R och då får upp den där körprompten, då kan du vara säker på att det är ett bedrägeri. Lita aldrig på det. Jag lägger en bild på hur det ser ut i veckans show notes också. Om du ser den där rutan och du uppmanas att göra någonting med den, interagera med den på något sätt, stäng av datorn. Stäng av datorn och börja om. Det är lika bra. Då händer ingenting. Du kan givetvis också bara stänga allting du ser, men om du inte är datorvan kan det vara svårt. Så kom ihåg, om en webbplats uppmanar dig att starta den där körprompten, då är det fara på färde och det ska vi inte lita på. För nu har vi de här problemen med operativsystemsvarningar i webbläsaren och även webbläsare i webbläsaren. Det enda som skulle kunna råda bot på de här problemen, det är väl en podd i en podd. Eller en podd i en poddserie i alla fall.
Och det är poddspelare räcker nog alldeles utmärkt. Ja. Har du tips på dem?
Jag skulle vilja tipsa om Bli säker-podden, för den kommer nämligen med ett nytt avsnitt redan nästa vecka och gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.